Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av Brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt däromkring, i stort och smått. Vi är Fredrik Talberg och Joakim Hjulström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna!
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Brädspelare emellan, nummer 5 i ordningen. Jag heter Joakim Hjulström och med mig har jag...
Fredrik Talberg.
Du Fredrik, vi har fått en fråga från Jonas som egentligen var lyssnare. Han undrar varför vi inte spelar spel ihop. Har vi något bra svar på det?
Vi har ju varit inne på det här. Jag tror att det var i första avsnittet så pratade vi om att vi faktiskt aldrig har spelat brädspel ihop. Och det jag spontant kommer att tänka på, Jocke, det är väl att vi befann oss på samma arbetsplats ungefär när brädspel introducerades i våra liv. Och att vi runt den perioden också slutade på den här arbetsplatsen. Det började med att jag sa upp mig och du ganska kort därefter, va? Eller hur?
Ja, någorlunda kort. Allt är relativt.
Vi gick skilda vägar helt enkelt, så att vi hann aldrig börja spela brädspel tillsammans, är väl det enkla korta svaret.
Vi har ju träffats ett par gånger och snackat brädspel liksom face to face och inte bara över podcasterna. Men spela har vi... Nej, det har inte blivit av. Sen, man kan väl inte säga... Man får väl inte ljuga. Vi har varit lite lata också.
Ja, alltså det här bottnar ju lathet enbart, kanske. Är det rätta svaret?
Ja, jag får skylla på att du bor på fel sida stan, helt enkelt.
Ja, ja precis. Ja, men vi hoppas att Jonas nöjer sig med det svaret. Men det kanske kan bli ändring på det i framtiden, tänker jag, när alla är friska och glada igen.
Ja, det är definitivt. Det måste vi se till att fixa.
Ja, men bra. Då har vi ett löfte här också, infria.
Japp.
Yep. Jaha, men Jocke, något annat som har hänt hos dig sen sist, förutom en massa frågor som du har suttit och behandlat här?
Ja, jag har ju snubblat över ett nytt spel som jag håller på att lära mig, och kommer jag säkert uttala det fel, för hur jag än vrider på det så tycker jag det låter konstigt, men Barrage i alla fall. Det som drog mig till det var att många beskrev den som att det var den elakaste euron de hade spelat, och det talade rakt in i mitt kalla döda hjärta.
Okej, ja, vad härligt. Vad har du fått det till bordet än, eller har du packat upp det, eller vad är status?
Det står just nu på bordet och väntar på att spelas, så förhoppningsvis i veckan. Jag vet ju om att du har gjort något som är lite unikt för dig. Du har gått och skaffat ett krigsspel.
Ja, men det har jag gjort. Jag har senaste veckan suttit här och i mitt hörn, höll jag på att säga. Men jag har suttit och suktat lite efter hur jag kan komma närmare krigsspelsgenren. Jag var inte riktigt redo än att ta mig an något så här megamonster som tar någon vecka eller två att ta sig igenom rent speltidsmässigt. Men det här är ett lite enklare krigsregelsystem, och titeln heter så mycket som Napoleon 1807, och det är ett krigsspel av Denis Savage. Det är något franskt namn. Och ja, det här tilltalade mig. Det kändes som ett enkelt regelsystem och sätta sig in i, men att det ändå har hela krigsspelsnerven i sig. Ja.
Ja, men det verkar vara ett kul spel. Du utspelar sig med lite av min favorit krigsepok också, om man säger så, den napoleoniska
era. Ja, alltså det känns spännande. Jag vet att de samma gäng då släppte ett spel som hette så mycket som Napoleon 1806 innan det här då. Där tar man sig an ett scenario egentligen, så att det här 1807-versionen då, så finns det lite mer scenarion, det är lite matigare, det är lite mer spel. Så att, jag ser jättemycket fram emot att få det till bordet vid något tillfälle då. Men idag, Jocke, då, så ska vi bottna i kanske lite mer filosofiska frågor kring varför spelar vi brädspel?
Ja, jag kan väl börja lite där jag kom in i det hela i alla fall. Jag tror jag nämnt det tidigare, men ett av de första spelen jag skaffade var Memoir 44. Som är ett litet krigsspel med små plastsoldater på ett bräde som man flyttar fram och tillbaka. Och, känslan för mig, det kändes nästan som att jag var ett litet barn igen, och jag satt i min sandlåda och lekte med små plastsoldater. Det var en liten trevlig blast from the past.
Och det här var ju lite under den tiden vi båda introducerades till brädspel för några år sedan, vill jag minnas.
Japp. Yep.
Och vad hände sen?
Sen utvecklades det väl från det liksom, och jag upptäckte att det var ett trevligt sätt att umgås på. För min del så blev det lätt oftast att, eller det blev innan lätt att man hamnade i soffan liksom på lördagskvällen och man kollade på någon TV, på någon film på TV:n. Och då känner jag att brädspel har kommit in som ett trevligare alternativ att umgås på. Man sitter inte bara och stirrar in i en skärm, utan man umgås, man integrerar med varandra, man har det betydligt trevligare, tycker jag.
Ja, jag minns själv också, om vi ska prata liksom när vi kom in i hobbyn och så, och vad som hände där. För mig så började det här liksom på någon sån här halvmulen parmiddag, där jag blev introducerad till brädspel. Jag har ju känt till brädspel sedan tidigare, men där man pratade om brädspel i modern tid och vad man spelade då. Jag tror att spelet som rekommenderades till mig då var Catan. Och jag kollade upp det här spelet strax inpå, efter den här parmiddagen då. Och jag såg det här liksom otroligt dassiga, tråkiga omslaget med den här solen och de här två farmarna eller vad det är som står liksom längs med en väg. Vilket jag idag går jättemycket igång på, för att då känner jag direkt, här finns en tysk ådra i det här spelet och det är båda gott. Just då så... Jag valde faktiskt att avfärda Catan helt och hållet, men började gräva runt lite själv. Och det första spelet som jag köpte var faktiskt Small World, av någon anledning. Och jag tror att det som tilltalade mig där var nog det här fantasy-temat. För jag tänker så här lite... Jag har en bakgrund liksom där jag i yngre dagar har spelat lite rollspel och så, och tänkt att ja, men det här blir som en förlängning, en svans liksom, där det finns en tematik jag känner igen och kan ta mig in i, och ja, fast i en brädspelskonstellation, och provade helt enkelt det. Och det var jag och min sambo som körde det, och det här spelet var ju inte superoptimalt på två, men som oerfaren brädspelare har man ingen aning om vilka spel som är bra på två eller vilka som är bäst på fem eller fyra, beroende på vad lådan talar om för dig. Så att jag satt väl i goda ro och tänkte, ja, men det här var en helt okej brädspelsupplevelse. Men det var i alla fall där det började. Sen kan jag ju säga så här efterhand att Small World inte är optimalt på två spelare, men det var där det började. Och jag vet inte, jag tänker att det kanske finns folk i hobben som känner igen sig i det här, kanske i åldern 35 till 60 plus år, som har en tidigare relation till gamla rollspel eller live eller vad det nu är, som sen halkar in då på lite äldre dagar i brädspelsgenren då. Sen finns det ju folk som har hållit på med brädspel sen 80-talet och har varit betydligt yngre, men det är min magkänsla i alla fall.
Ja, jag sitter här och myser lite och tanken på Fredrik som rollspelare. Du har inte några bilder från det möjligtvis?
Nej, jag har massa bilder i huvudet, men jag tror vi lämnar det där. Ja, men det var en kul tid. Det var mycket drakar och demoner, och vi spelade något spel som heter Eon då, tror jag också. Men det rann av liksom. Jag vet inte. Jag slutade uppskatta ett evigt tärningskastande och berättande. Men jag vet att det är väldigt många som älskar den hobbyn idag och så. Men det var inte för mig just nu i alla fall.
Jag jobbar ju framför en skärm hela dagarna. Jag jobbar som utvecklare, eller programmerare, vad man kallar det. Så jag sitter och skriver en massa kod och stirrar in en skärm hela dagarna. Så för min del så handlar det mycket om att komma bort från en skärm och göra något analogt. Så alla brädspel som har en app, de går bort för min del, för det förstör lite vad jag vill uppleva när jag spelar brädspel.
Det är för nära verkligheten.
Ja, precis. Liksom. Det här är precis vad jag har suttit gjort hela dagen, så ska man slåsa ner och fortsätta med samma sak. Så, nej, appa går bort.
Jag resonerar likadant. Jag spenderar också extremt mycket tid framför skärmar och så i vanliga fall. Så jag tycker att det är en utmärkt anledning att ta sig ifrån en skärm och faktiskt syssla med någonting som är rent utav en analog aktivitet. Där du vidrör fysiska saker i form av komponenter, du bläddrar i en bok i form av regler och så vidare. Så att det där känns väldigt mycket igen. Och för min egen del så, jag jobbar ju en del med musik och där jobbar jag mycket utifrån hjärtat. Även om jag måste använda min hjärna när jag producerar och så introducerar brädspel ett logiskt tänkande. Kanske därför använda min hjärna mycket mer snarare än mitt hjärta. Det finns mycket hjärta i brädspel också, men jag gillar just den logiska nerven som en brädspelsupplevelse triggar väldigt ofta.
En annan känsla som triggar sig också, det är den här känslan av att vinna, som inte, den är inte helt otrevlig. Den går jag igång på.
Ja, har du liksom alltid varit en vinnarskalle? Har det varit viktigt för dig? Eller?
Nej, konstigt nog. Liksom, i de flesta andra sammanhang så bryr jag mig inte speciellt mycket om det. Men när jag slår mig ner framför ett brädspel, då måste jag nästan vinna.
Ja, men vad intressant. Jag har ju varit en riktigt bra förlorare, höll jag på att säga. Men jag har varit så obrydd om att vinna i saker. Jag har ju varit icke-tävlingsorienterad, om jag säger så, under hela mitt liv egentligen. Så det här är något väldigt nytt för mig. Och stundtals så bryr jag mig om att vinna i brädspel. Och andra gånger så kunde jag inte bry mig mindre. För att det känns ändå som att i brädspel ibland så uppnår du någonting trots att du inte vinner. Du kanske har byggt upp den här stora bondgården som du har kämpat för och du faller på 2 poäng och det var ju tråkigt. Men jag åstadkom någonting i det här brädspelet och det tycker jag är en ganska viktig aspekt.
Ja. Jag vinner ju förstås inte allt, men det kan definitivt vara en drivande faktor för min del. Men, ja. Vad har vi med? Varför spelar vi med? Liksom, varför spelar vi brädspel?
Ja, nu pratar jag från mig själv här, men jag tycker att spela brädspel för min del är, det är en meditativ upplevelse, hur djupt och konstigt den må vara. Men att få gå in i någonting i en timme eller två eller en halvtimme eller 20 minuter eller vad det är, det ger mig en massa positiv energi. Jag sitter fokuserad, det är inget annat som stör. Det är bara jag, spelet och då min partner eller vilket umgänge du är. Det är nu jag spelar med. Så att efter jag spelat ett spel, även om jag har varit kanske känt mig trött innan eller det har varit traggligt med någon regelgenomgång och så vidare, så är jag fylld med energi efteråt. Och det har nog att göra med reflektionerna som kommer med att spela brädspel, som jag också tänker på spontant. Liksom att kunna diskutera brädspelsupplevelsen efteråt. Det kan vara allt ifrån att man sitter och jämför, ja, men hur betedde sig det här spelet kanske med ett annat liknande spel jag hade i samlingen, och vad var bättre, det här eller sämre, eller varför valde jag den här vägen? Och man kanske pratar strategier eller hur snygg en mekanik var ihopsydd med en annan och så vidare. Jag vet inte, hur gör ni där hemma? Pratar ni mycket efter ni har spelat eller lämnar ni rummet osams och sen så pratar ni inte på det närmaste dygnet?
Det sistnämnda, det har ju hänt. Det finns spel i hyllan som man drar sig från att dra fram igen. Men ibland, det händer ju förstås att vi liksom diskuterar, eller ganska ofta, vad vi gillar och inte gillar i ett spel. Men den här meditiva känslan som du nämnde, den kan jag knyta lite an till innan man spelar. När det är dags att lära sig spelet, då känner jag att liksom jag går och sätter mig i tyst rum, liksom, nu ska jag fokusera bara på att liksom lära mig det här och ta mig igenom regelboken. Och då, det kan ju vara lite av en meditativ känsla bak det också.
Ja, men verkligen. Och just hela biten kring att du är tvungen att investera tid i liksom inlärningen av ett brädspel. Du är tvungen att spendera x antal liksom timmar eller minuter på att få grepp om hur du ska liksom utöva din roll i det här spelet. Och just den investeringen tycker jag är väldigt trevlig också. Jag ser alltid fram emot att läsa nya regler, att förstå mig på nya regelsystem och Och den biten tycker jag nästan är minst lika rolig som att spela spelet själv då.
Men värt att notera också att du har ju inte riktigt gett in i krigsspelsgenren ännu. Där har jag ju stött på några regler som har nästan gett mig en mardrömmar. Men...
du får vidareutveckla här, Jocke.
Många av dem är väldigt, väldigt torra. Och ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Det är mer som att man blir utsatt för ett prov än att man har en trevlig upplevelse. Liksom.
Ja, men det låter som nästa nivå liksom i brädspelandet.
Ja, definitivt.
Där ångesten börjar redan under regelläsningen och kanske inte så mycket i vilka val du ställs inför under själva spelet.
För min del så jag läser en hel del böcker om krigshistoria. Och efter det så brukar jag bli sugen på att faktiskt uppleva det här som jag läst också. Och då kan brädspelen vara en bra väg in där. Liksom. Man har läst om det här slaget och sen så kan man spela det själv och kanske att man försöker liksom klara av det bättre än hur det faktiskt gick till i verkligheten. Det är också en anledning för mig att spela ett brädspel.
Är det liksom grejen då att du går in och på något sätt ändrar historien? Eller ja... Är du med på vad jag menar?
Ja, precis. Du köpte ju precis ett spel med Napoleon, som ett spel som under hans tid, 1807. Och ett spel där skulle kunna vara då att ändra på utfallet av Waterloo till exempel, där han förlorade. Det hade varit en utmaning liksom.
Ja, nej, men den aspekten är ju superintressant faktiskt. Att kunna på något sätt skriva om historien i ett brädspel.
Ska man vara lite politiskt korrekt där så kanske man ska hålla sig ifrån att göra det från andra världskrigsspel.
Ja, men precis. Helst kanske. Men ja och exakt, och brädspel, det blir ju så att brädspel blir ju nästan kulturarv. Det är ju på något sätt bildande, det är lärande. Jag försöker själv, om vi pratar kanske lite kring samlandet av brädspel. Jag försöker att inte skapa liksom affektionsvärde kring mina brädspel. Jag försöker att inte knyta mig an personligt till dem, utan det viktiga för mig är att de på något sätt kommer till bordet och att de fortsätter att ge mig de brädspelsupplevelser som jag vill fortsatt uppleva då. Hur tänker du där? Har du massa titlar i din samling som du bara inte kan göra dig av med? Det är tredje ben liksom på din kropp.
Jag har en, tror jag, som jag har inte spelat det på evighet och jag borde sälja det, men jag kan inte. Jag har köpt alla extra grejer som går för tag, alla expansioner, uppgraderat alla komponenter och jag har lagt otaliga timmar på att liksom måla allt i det här spelet. Den har väl ett visst affektionsvärde, men då har jag lärt mig lite av också. Jag försöker inte göra det längre, men där är en på hyllan som det är min precious.
Ja, nej, men man har väl en och annan sån titel i hyllan som är svår att slita sig från. Och det är klart att samlandet för mig kanske inte är varför jag spelar brädspel. Det säger sig självt. Samlandet är en del utav det och brädspelandet ett annat. Men det är klart, det är alltid trevligt att gå förbi sin brädspelshylla och kika in där och se alla fina titlar som bara står och väntar på att bli spelade då. Så att det är ju trevligt att ha den här bokhyllan med en massa spel. Det kan jag ju inte sticka under stolen med. Jag tänker att brädspel också... liksom likt kanske, jag köpte mycket skivor och CD-skivor och vinyler för 10-15 år sedan, men det liksom upphörde. Men känslan av att komma hem med en fysisk produkt, ett alster där du kan bläddra i någonting, där du kan se vem står bakom det här spelet eller vem har illustrerat det, likt då ja, folk som har varit involverade i en produktion eller vilka har skrivit den här låten eller och så vidare. De känslorna jag hade kring liksom inköpen av CD och vinyler och så, tycker jag också återspeglas lite i att köpa en fysisk låda i brädspelsform då.
Ja, men det kan jag förstå. Det blev ditt liksom. Jag har ju sett exempel på brädspel som har haft något väldigt unikt feltryck som i princip bara en person har fått, och att ha en sån grej i samlingen, det kan ju också vara, come on Gabe.
Ja men precis, det blir som en missbildad raritet där mitt i hyllan som...
ja, det här är mitt spel, det finns ingen som den.
Nej, exakt. Nej men så att det återigen så känns det som att det... Ja, det blir lite av ett kulturarv och med en fysisk produkt så känner... Det känns som att produkten i sig eller hantverket är på något sätt odödligt för att det är fysiskt. Det är ingen digital app liksom som kommer haverera på grund av att man skickar ut dåliga uppdateringar eller ingen underhåller den här eller förvaltar den. Men ett brädspel, det är vad det är. Det är färdigt och klart. Det är ett hantverk som ligger i fysisk form och ja, lever för evigt helt enkelt. Det är en cool känsla. Men den sociala biten då, om vi går in på den igen då, att umgås och så, jag menar, när du spelar spel med din sambo, hur socialiserar ni samtidigt som ni spelar? Är det knäpptyst och hög koncentration eller diskuterar ni kring spelet eller pratar ni om annat tungt som har hänt i veckan? Samtidigt?
Men vi brukar fokusera ganska mycket på spelet. Är det kooperativa spel så brukar vi diskutera mycket om liksom vad vi vill göra och vad vi försöker uppnå. Är det spel där vi spelar mot varandra så brukar jag oftast iklämma oss ett lite rollspel där och gå all in och försöka psyka lite. Vilket också då har lett till att vissa titlar är svåra att spela igen.
Ja, men det är bra, men då kan man, det blir ju nästan lite som terapi att spela samarbetsspel då. Att lappa ihop då det här blödande öppna såret efter de här knivfighterna i telefonkioskerna som har då kanske skett någon dag innan. Så får ni samarbeta och så blir det lite parterapi mitt i allting.
Ja, precis. Hur ser det ut hos er då?
Ja, men vi spelar och vi pratar när vi spelar så att det är inte tyst. Jag föredrar ju spel där vi spelar mot varandra, där vi ska vinna helt enkelt. Jag kan spela samarbetsspel, jag tycker att det är okej, men jag brukar oftast känna efter jag gjort det att det ger mig inte lika mycket nerv, det ger mig inte lika mycket spänning. Men det är en rolig upplevelse såklart att samarbeta lite ibland också, för det blir en helt annan typ av diskussion. Men jag återkommer till spel och varför jag spelar spel, det är just för att utmana mig själv och min motståndare för stunden då. Men vi pratar visst om spelet under spelets gång och vi kan kommentera varandras drag. Men framför allt, som jag var inne på tidigare, så just de här reflektionerna kring efter spelets gång. Vad gillar vi här? Vad funkade? Och hade vi några aha-upplevelser? Vad var wow? Vad var dåligt? Den diskussionen tycker jag är superintressant och ger mig jättemycket. Det är nästan så att jag ser fram emot dem innan jag börjat spela. Jag tycker att den är otroligt viktig. Ja, men det är ett bottenlöst hål och på tal om bottenlösa hål, jag tänker liksom upptäcka mässigt. I och med att vi har kommit in i hobbyn bara för några år sedan och uppenbarligen har den här hobbyn funnits i massa år, så finns det ju så mycket fortfarande att upptäcka och med tanke på alla nya spel som kommer varje år så man går ju aldrig på tork liksom. Det finns alltid någonting nytt att upptäcka och jag tycker att den känslan av att det tar inte slut, det finns alltid någonting som står och väntar där. Känns också väldigt kul och spännande och tillför mycket till varför jag fortsätter vara kvar i hobbyn och fortsätter att investera i brädspel och ta mig an brädspelsupplevelser. Hur tänker du kring nyfikenheten, att upptäcka nytt och så? Är det viktigt för ditt brädspelande?
Ja, men det är väl kul. Det är ju helt klart när man hittar något nytt liksom, som man känner direkt, antingen med temat eller någon ny mekanik eller bara att liksom delarna i det hela ser väldigt tilltalande ut. Det finns en glädje i det.
Jag tänker så här, Jocke, kanske som för att avrunda hela diskussionen kring varför vi spelar brädspel, att vi ens tar upp den här frågan, att den existerar. Varför spelar vi brädspel på något sätt... talar om för mig också hur viktigt jag tycker att det här är. Eller hur mycket det tillför i mitt liv på något sätt. Jag vet inte, man sitter säkert i andra hobbies också, som vad vet jag, sportfiskare eller e-sportare och pratar kring varför vi gör det här. Men det känns väldigt filosofiskt emellanåt i brädspelsvärlden. Och det kanske har att göra med att hela genren eller hobbykategorin är lite småkufer. Det är inte så många som känner till den, folk känner till brädspel, men det finns en dimension där som är lite i det skymundan. Och man vill gärna, jag vet inte, diskutera allt mellan himmel och jord där. Och det är väldigt trevligt.
Kanske att man som sportfiskare mest ställer sig frågan, varför spelar jag egentligen när man sitter ute på havet i minus 10? Men jag är ingen sportfiskare, så vad vet jag om det?
Precis. Okej, men vi låter de djupare sportfiskefrågorna få avrunda dagens ämne då, kanske.
Ja, tack.
Ja. Ska vi se, något spel du har spelat sen sist?
Jag har ju nyligen spelat ett spel som heter Airland and Sea. Det är ett litet kortspel där man har tre områden, som titeln antyder då, land, luft och vatten, om jag ska översätta det till svenska. Där man spelar kort fram och tillbaka för att försöka få liksom majoritet i ett av de här områdena. So far så är det ganska straightforward, men det är en mekanik som jag gillar som inte jag har stött på i någon annan, vad jag kan komma på i alla fall, och det är att när man märker att det här börjar gå åt skogen, liksom, jag kommer inte vinna det här, så istället för att bara fortsätta som man många gånger gör och kör gasen i botten för att bara se hur långt man kan dra det, så finns det en bonus att ju tidigare man drar sig tillbaks, desto mindre poäng ger man till motståndaren. Om man ger sig själv en bättre chans liksom att komma tillbaka och vinna nästa runda istället.
Ja, spännande. Tar det lång tid att spela?
Nej, det här är ett litet spel. Eller mycket spel i ett litet format skulle jag säga. Så det kan ha tagit 20 minuter kanske för en runda.
Ja, men ibland är det ta med fan bästa av världar.
Ja. Det är väldigt lätt att få till bordet.
Trevligt. Själv har jag spelat ett spel som heter Gods Love Dinosaurs. Som är ett spel 2-5 spelare av en dansk designer som heter Kasper Lapp. Han har även gjort titeln Magic Maze, eller ja, Magic Maze-titlarna, det kanske är flera kommer jag på. Hur som helst, Gods Love Dinosaurs, det är ett drafting-spel. Man drar lite brickor som utgör då biotoper, olika typer av områden med natur, vatten och berg och så. Och på de här olika brickorna då, så adderar man också djur som trivs i de här biotoperna. Och då har man liksom en näringskedja där man har råttor, tror jag, som är de liksom lägstående arterna i den här näringskedjan. Och sen så introducerar man rovdjur sen på de här brickorna då som man bygger upp. För tanken är då att rovdjuren, beroende på hur du har placerat brickorna, ska kunna äta upp de här mindre djuren då och mättas tack vare det. Och då avlas då, eller utökas då, de här rovdjuren. Och sen har du då en dinosaurie som du introducerar på din, inte på ditt bräde, men på de här brickorna då. Och den här dinosaurien ska i sin tur då äta upp de här rovdjuren och på så sätt få det poäng i form av dinosaurieägg. Och ja, det här var en ganska solitär upplevelse. Jag tycker att den är jämförbar med en solitär upplevelse av Taluva, ett annat spel. Men jag saknade lite nerv i det här spelet, tyckte jag. Jag hade gärna sett att jag och min sambo, att vi hade suttit och ätit upp varandras djur liksom, på ett gemensamt brickläggarfält. Jag vet inte vad jag tyckte om det. Det funkar som ett familjespel, men jag tror att det här kommer lämna samlingen.
Tror du att det är ett spel som skulle kunna fungera bättre på fler spelare kanske? Fler än två?
Jag tror att det kanske gör någon skillnad. Jag har inte reflekterat över det. Jag tyckte att själva drafting-momenten och så, när man väljer sina brickor när man väljer de här brickorna från ett bräde, så när man har tagit den sista brickan ur en viss kolumn, så triggar man den här dinosaurien. Och det gör man då, ja, för att den ska gå upp och gå ut då på din sida av bordet och rensa upp bland djuren där. Men då kan det vara så att din motståndare inte har lyckats investera i några rovdjur, och dinosauriemomentet händer för båda samtidigt, och det gör då att motståndaren kan stå utan helt poäng om de inte har förberett sig ordentligt. Så att ur den aspekten så tyckte jag ändå att det funkade bra som ett tvåspelarspel. Jag ser inte just nu kanske hur det skulle bli avsevärt mycket bättre på fler spelare, men jag kan ha fel. Men det var God's Love Dinosaurs.
Ja, härligt.
Du Jocke, ska vi säga så och höras om en vecka igen då?
Ja, det gör vi.
Sköt om det.
Ha det.
Hej då.